Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej alla våra kära och trogna lyssnare där ute. Vi, Sektpodden, är här med ännu ett avsnitt. Emma Genbeck heter jag. Jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Numera sektpoddutövare och sjuksköterska. Och jag har äran att jobba tillsammans med Rigmor Robert. Och vem är du, Rigmor?
Ja. Läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker.
Precis. Alltså, vi har haft jättespännande. Förra gången pratade vi om drömmar. Då utgick vi från ett mejlbrev som vi hade fått då. Eller flera mejlbrev som vi hade fått om drömmar där man hade önskat. Och även Facebook-inlägg. Och vi får ju så många intressanta mejl. Så att det känns nästan som att vi är skyldiga att använda oss av dem, tycker jag. Och jag tror du känner likadant, Rigmor, att vi svarar våra lyssnare.
Ja, och inspireras. Ja. För jag känner ju att sektpodden lever vidare utifrån de frågor som vi får och de berättelser vi får ta del av. Och vi
Absolut.
Har till och med fått varsin bok, eller hur?
Ja, det stämmer bra. En dag när jag tittade i brevlådan så var det ett jättefint paket som låg där. Och sen så när jag ringde dig så visade att du har också fått ett jättefint paket.
Ja, och det är författaren som har skrivit en bok om Skeviksekten. Och det tycker jag är så kul, för du vet, Skevik, det ligger nära Nacka.
Ja, just det.
Ganska nära dit du kommer att flytta också så småningom. Och där har jag till och med sett en solförmörkelse för kanske 10 år sedan eller någonting. Ja, så de trakterna, det är trakter där jag har både vandrat och ridit.
Men vi kanske ska nämna författarens namn. Hon heter Elisabeth Östnäs och boken heter Sparven. 1746, en ensam dotter, en försvunnen far, en sekt utan nåd. Och det är en historisk roman som handlar precis som du säger om Skeviks-sekten. Det tackar vi för. Ja. Ja, och så dag, Rigmor. Vi tänkte fortsätta med mejl och både inspireras och svara förhoppningsvis på våra lyssnares frågor och undringar. Och då undrar jag, kan jag helt enkelt få återberätta ett mejl, ganska långt mejl som jag fått. Ett mejl som handlar om saker som jag känner är väldigt, för mig, obekanta, men jag vet för dig ganska bekanta, Rigmor. Du har ganska gedigen kunskap om det här, så idag så får du jag fråga och du får svara ganska mycket, tror jag. Ska okay. vi göra så? Mm. Det här är en kvinna eller en man, en anonym sådan, som har skrivit till oss och vill fråga om nyandlighet och new age. Och den här personen, hon eller han, då beskriver hur, vi säger att det är en hon för att det ska bli lättare, har själv varit en sökare genom åren och sökt sig till massa olika gurus och grupper inom New Age som hon själv kallar sektliknande grupper många gånger. Och i det här sökandet så har hon upptäckt att det är väldigt många samma människor och samma personer återkommer till att söka sig till samma typer av gurus på olika ställen. De vandrar liksom runt och söker efter svar hos olika då gurus och grupper. Och hon beskriver själv här att hon har varit till exempel Maharishi Mahesh Yogi, som för mig bara är någon indisk guru, jag vet ingenting om det. Får du berätta om Rigmor? Eller transcendental meditation, TM, berättar hon om.
Det är samma sak.
Det är samma sak, det ser du.
Ja. Det var det Maharishi kom med.
Ja. Där du ser. Och sen vidare till Osho-rörelsen.
Ja.
Som jag, om jag har fattat rätt, så är väl det som tidigare hette Bhagwan-rörelsen. Eller har jag fattat rätt?
Ja. Ja, det är samma.
Och sen så beskriver hon vidare att hon har träffat många av de olika gurorna. Då beskriver hon till exempel Hugging Ama. Och det var jag var tvungen att googla lite bara för att undra vad i hela världen är det där för någonting. Och då fick jag fram att det var en indisk kvinna som kramar människor.
Ja.
Kan du berätta något om det? För mig låter det...
Hon anser att hon är en avatar, att hon inkarnerar en kärleksgudinna, en modersgudinna. Jag känner faktiskt personer som, om de kom till Tyskland, så har de åkt ner för att få en kram av henne. Jag kände kanske att hon kunde ha fått en kram på närmare håll. Jag kunde ha kramat om dem och hade gett lika mycket, antar jag. Men det är ju en stor upplevelse när så många tror på en sak, så kan man ju känna någon typ av... Nej, men man får del av det här kollektiva emotionella påslaget. Och, det är ganska, det är rörande faktiskt att människor känner den längtan. Ja.
Och sen har de provat rebirthing, återfödelse av något slag förmodar jag.
Ja, det är en, man andas, man hyperventilerar och då får man ju liksom en, då kan man få en sinnesförändring av att man förändrar halten av syrgas och koldioxid i blodet. Och så i det tillståndet så sägs det då att man kan få återuppväcka minnen och traumatiska känslor från sin födelse, så man blir som omfödd av den övningen.
Oj då, okej. Ja. Och sen har hon också initierats i flera steg i Reiki. Du har väl hamnat i Japan, va? Eller hur?
Ja, kommer nog därifrån. Det är en sån där healing-teknik med beröring och... Ja.
Ja, just det. Och sen så har hon sjungit mantran på Muktananda centret, säger jag rätt nu? Ja.
Vet du vad ett mantra är?
Ja, ungefär. Alltså det är väl någon form av liksom mening som man säger om och om igen.
Det får gärna... ofta är det ett heligt ord på ett hinduiskt gudanamn eller ett heligt ord som man liksom upprepar tyst för sig själv. Om det inte är i sångform när man sjunger liksom unisont, ungefär som ni gör i karismatisk kristendom nu för tiden, med de här ganska enahanda repetitiva lovsångerna, fast den här då är det på ett österländskt sätt. Men ofta så är man ju tyst och sitter och upprepar i tanken det här ordet eller uttrycket.
Så
man...
Är det lite så här meditativt också då? Eller?
Ja.
Som meditation?
Ja, det är en meditationsform.
Ja, just det. Har man ett eget mantra eller?
Ja, i transcendental meditation, TM, som Maharishi kom och lanserade, då får man ett mantra. Och då, jag är invigd i det. Det var bland det första jag tog mig för när jag kom till Stockholm vintern 1968 och började plugga här på Karolinska institutet. Bli invigd, initierad som det hette. Och det var en vacker ung kvinna som hette Benita, som hade varit klädd i en blå sari, kommer jag ihåg. Och så fick jag lära mig i förväg då att nu får du ett mantra. Och det skulle jag aldrig säga högt. Utan jag skulle behålla det inne i min egen tystnad. Och så skulle jag tänka på det och upprepa det.
Precis. Sen så har hon även dansat transdans hos Hare Krishna, skriver hon också. Ja, nej, men det här är väl ett axplock, jag tänker, med vad hon har varit med om. För det verkar som hon har varit med om väldigt mycket. Och hon beskriver också att de här ledarna, då, de här gurusarna, de säger sig alla samma sak på ett eller annat sätt. Att de sitter inne med svaret för hur människan kan nå ett inre fritt ifrån konflikter. Och att man inte längre står och ska vara styrd av tankar och känslor, utan vara ett med något inre gudomligt högre jag. Och som sagt, det är samma kärntrupp söker sig då till de här gurusarna som dyker upp hela tiden. Och då är ju hennes fråga lite grann då, om de här sökarna har någonting gemensamt. Och sen beskriver hon också att det finns vissa regler som går igen i de här grupperna också. Och det hon beskriver då är att man får inte ifrågasätta, utan man ska vara i hjärtat och inte tänka för mycket. Man ska ignorera både tankar och känslor. Och då ska man komma till en upplysning som ger till ett högre medvetande. Och även om de här beskriver också att även om de här olika grupperna och gurusarna hela tiden talar om den högre kärleken och att det handlar om kärlek hela tiden, så är det i alla fall en stenhård liksom kamp om att komma högre i hierarkin. Att komma högre i upplysningen. Och som jag tolkar då, att det inte riktigt går ihop med den här kärleken alla gånger. Och hon har också mött, vad jag förstår, baksidan av det, där de här gurusarna många gånger missbrukar sin makt för att få just det vanliga som kommer också igen hela tiden. Sex och pengar. Ja. Och då frågar hon sig, den här lyssnaren då, varför söker vissa så intensivt? Är det tomhet? Är det trasighet? Är det någon gemensam brist de här människorna har? Är de extra ångestdrabbade? Eller är det en naturlig drift som finns hos människor? Ja, och det här är hennes fråga just. Vart börjar vi, Rigmor? Ska du berätta?
Vi börjar där. Jag tyckte det var väldigt roligt att återknyta. Vi hade ju ett program för länge, ett avsnitt rätt länge sedan om New Age. Och här får vi preciserade frågor och återkomma. Det här är liksom ett stort fält. Nyandligheten, det finns nog kanske flera miljoner svenskar bara som är intresserade av de här sakerna. Och vad kommer det här ifrån och varför uppstår det och vilka? Får jag börja i ett historiskt perspektiv?
Ja, men gärna, gör det. Jag, som sagt, berätta för mig.
Om vi håller oss i Europa, så var det ju så att den katolska kyrkan var ju gängse religion, där människor fick förklaring, nämligen våra önskedrömmar, men också våran ångest och våran lidande, sjukdom, olyckor som kan drabba oss, döden, trösten, tryggheten. Hur kan man uppleva trygghet och mening i ett liv som ändå har så stora skuggor och faror och anledning till oro? Jo, då har ju religionen varit människors sätt att hantera det, och hantera det liksom kollektivt. Att man enas och så bygger man ett tempel eller en kyrka, en synagoga, en moské. Man bygger ett heligt rum där inte folk flyttar in och bor, utan där man samlas just för kontakt med det heliga. Och så upplever man en friden, trygghet, och så använder man religionen också till att välkomna de nya som föds, göra en helig ritual vid bröllop när två människor ska förenas på livstid, dop och motsvarigheten, konfirmationer, motsvarigheter, och så begravning förstås. Så att i de här stora förändringarna och övergångarna så har man religionen till trygghet och stöd. Och sen vet du att på 1500-talet då hade man fått nog av katolska kyrkans makt på många ställen här i Europa, och då kom protestantismen med Luther och Calvin och Zwingli som liksom bröt sig loss. Och så gick det ett par hundra år och så var vi framme vid 1700-talet. Och då kom upplysningen, men också kritik mot att, ja men i det här fallet då kristendomen, det är ju ingenting som går att bevisa. Och vi har ju fortfarande inte fått bevis för det ena och det andra, eller att det finns ett evigt liv eller ett helvete. Allting är ju för tro. Och då kom upplysningstiden, där man sa att upplysningsfilosoferna menade att nej, nu utgår vi istället från det vi vet, det som är fakta och det som och bygger ett samhälle, en rättsstat så bra det går. Och nu släpper vi det här religiösa, det är gammal vidskepelse. Men att bygga ett samhälle, det kan man inte adressera själva den existensen och frågorna om evigheten och livet och döden och som vi sa, ångesten som människor kan drabbas av. Mm. Så det blev ett vakuum. Och då börjar gurunas tid. Mm. Därför då fyllde man ut det här vakuumet med det som man kallas det esoteriska. Och det kanske det okulta. Att vissa personer kom in och sa, nej men jag har fått syner ifrån Gud. Mm. Nej men jag har fått uppenbarelser. Ja, men jag har fått drömmar och Gud talar direkt till mig. Och det fanns till exempel en man som hette Mesmer. Och han kom på att han kunde påverka människor. Och det som vi idag kallar hypnos. Ja, men då hade han lite olika tekniker. Och det här kallar han för den biologiska, den animala magnetismen. Du vet, magneten, den kan ju påverka saker, flytta på en järnspik eller järnföremål, så det är ju en osynlig kraft i metallen. Och då tänkte han sig att det är likadant, att det finns en osynlig psykisk kraft mellan oss människor. Och då började det här att då knöt man upp saker runt det här också, att man samlades runt det, och hur kan den här osynliga kraften, kan vi få kontakt kanske med de dödas andar? Och så kom spiritismen, några kände att de hade fått budskap, men det var inte alla som kunde se och höra det, men några. Så hela den här en andlighet bredvid den gängse religionen, det är det som man kallar det esoteriska. Och många av de här föreställningarna var också ett läckage ut ifrån de manliga ordnarna som kom under den här tiden. Vi har pratat om frimureriet och andra såna här manliga ordnar där man utgick mycket från Bibeln, men så sa man att nej, men vad var det som blev förbjudet? Jo, det var när man gick över Röda havet och lämnade de egyptiska bildvärdarna. Alltså kan vi närma oss även det egyptiska. Mm. Så att i den här esoteriska tänkandet så har man ofta sökt en det man kallar en slags ursprunglig enhet med det gudomliga. Att människan har haft en ursprunglig vishet eller andlighet. Och att den kommer sen att kunna gestaltas i en framtida förverkligande av människan på en högre nivå. Och i det här ursprungliga så har man också sökt sig då till någonting långt borta. Mm. Så samtidigt som man började det som så småningom under 1800-talet blev den här nationalromantiken, att man började bli svärmisk om sägner och riter och någonting som hade hört till folksjälen, tänkte man sig, i det land man tillhörde, så blev man också väldigt fascinerad av det som var andligt och folksjäl i det exotiska. Vi nämnde Egypten, de hade de här otroliga monumenten och hieroglyftexter som man började försöka översätta och förstå. Men det var ju också det som kallas orientalism, man kunde resa mot fjärran länder. Och kanske, och då kom, alltså man kan väl säga att teosofin som skapades av Madame Jelena Blavatsky, den ryska kvinnan som reste runt och hade både spiritism och hon förklarade att ja, men det här eviga livet som vi kunde få genom den bibliska och den kyrkliga förkunnelsen. Nej, men det fortfarande gäller det, men det var reinkarnation. Alltså de genom, och det var den inre självförverkligande utvecklingen. Och den här utvecklingen, den påstods kunna liksom gå i det oändliga, att vi är så begränsade, men nu ska vi släppa på begränsningarna. Och då kommer vi återfödas som liksom mer och mer upphöjda varelser. Så från den här kollektiva befästa religionen som man kanske fortfarande ville praktisera vid bröllop och begravningar, men så blir man mer och mer intresserad. Och egentligen kan man säga att New Age, som betyder en ny tid, en ny tidsålder, och det har att göra med de här astrologiska världsmånaderna, som det heter, att de tidigare årtusendena ungefär, så har vi befunnit oss i vad som kallas för fiskarnas världsmånad. Ja, just och när man nu gick in, det bytte över, så de här konstellationerna på stjärnhimlen gick över istället till vattumannens tidsålder. Mm. Ja, då blev det en ny tid, New Age. Och då har man plockat med mycket av det här teosofiska materialet och tänkesättet. Och så kom ju då den här idén. Alltså man började få kontakt med, jag menar, genom handel, kolonier och så vidare, så fick västeuropeerna och västerlänningarna kontakt med österländsk kultur. Mm. Och då uppstod den här drömmen om att, ja, men solen går upp i öster och i österlandet. Och jag blev väldigt påverkad av det redan som barn. Jag kommer ihåg, tror jag kan ha sagt det någon gång, att jag låkade lyssna på den där.
Jo då, det kommer jag ihåg. Det berättade du i förra avsnittet faktiskt när du säger det.
Ja, ja,
men
Hermann Hesse, ja, som precis. Var missionärsson som hade bott i Indien i sin tidiga barndom och som skrev den här boken Siddhartha.
Just det.
Ja, då blev jag jättefascinerad av det indiska. Och det var också en... Jag fick aldrig se den filmen, men jag kunde ju läsa boken och se bilder i tidningarna från filmen. Och det var jorden runt på 80 dagar.
Ja, just det. Känner man igen. Mm.
Och då kommer ju de här två männen som ska försöka göra resan runt jorden på 80 dagar, till bland annat till Indien. Och så träffar de den här undersköna änkan som ska brännas eftersom hennes man är död. Och hon spelades av Shirley MacLaine. Unga Shirley MacLaine hade en svart peruk eller färgat hår. Och jag såg henne på bilder. Jag tyckte det var otroligt ja, tilltalande med hela den här österländska mystiken. Och det är egentligen det vi ser i Osho-centret i Indien. Och de här, det kallas ashram. De här slags kursgårdar dit man kan komma och leva nästan som lägerliv och få undervisning av någon sån här guru då, som anses ha kontakt med det gudomliga, men som lär ut väldigt förenklade saker. Och så är det meningen att man, alltså i indisk tradition, så har man det här med gurun och lärjungen, att man liksom vandrar sida vid sida som ung med en guru, en mästare som kan vidare tradera, i det här fallet, det hinduiska tänkesättet. Och när västerlänningar söker sig till dem, till den världen, så är det det här som man är fascinerad av och vill uppleva och hoppas då på den här inre utvecklingen, att man ska uppleva den här Guds närvaro, få ett meningsfullt liv, känna den här kärleken, inte uppleva stress och konflikter. Det brukar vara budskapet brukar ha att göra med en stor frid och fred som ska komma över mänskligheten om man mediterar och följer den här läromästaren.
Men om man då går till den här lyssnarens fråga, jag tänker det du berättar, så det känns ju som att människan, och det är väl ingen nyhet, att människan har alltid haft en ett sökande. Och då tänker jag inte specifika vissa människor, utan mänskligheten alltid sökt efter någonting som är meningsfullt utanför det där som bara är väldigt påtagligt. Och det kan man ju då se, tänker jag, fastän det har förflyttats med tider och i olika världsdelar och så vidare. Och sen tänker jag också det här att man någonstans också som människa har behov, inte alla, men många har behov av att ändå tillhöra någonting. Där man är i en gemenskap, där man liksom, men precis som du säger med ashram, där man ändå samlas tillsammans och lever tillsammans, och så har man samma mål och tankar. Och det är lite samma som vi pratade om från början med då, med, när det var mer från början katolicismen och sen protestantismen, där man ändå tillhör liksom någonting som blir en trygghet också. Och idag har vi inte det på samma sätt, utan det är väldigt individuellt samhället. Och då kanske man dras till att vilja tillhöra något.
Jo, men i de här, det finns ju en stor litteratur också. Alltså man, jag menar...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag går tillbaka till min egen ungdom, men när jag blev intresserad av Jung så var det bland annat därför att han i motsats till Freud pratade om på det här sättet, om att han jobbade tillsammans med personer som var forskare inom hinduisk kultur, kinesisk tankevärld. Så hans, och även sen arabiska tänkare i alkemi. Så han sökte sig ju till det här österländska. Och att söka sig till den här andra. Jag tänker på den här tiden vi beskriver när det esoteriska tänkandet tog fart. Kan man säga, det var slutet av 1700-talet, 1800-talet. Det var också den tid när romantiken slog till inom den litterära världen och inom konsten och inom musiken. Och vet du ungefär vad som kännetecknar romantiken?
Berätta.
Men den tyska romantiken, om vi tar den, så kan man säga att klassisk musik var bunden på ett visst sätt, och det finns ramar för hur det ska låta, hur kadenserna ska vara, hur rytmen och takten och tonsättningen och allt det där. Men sen kommer romantiken, och då är det istället det individuella, det är de egna känslorna, och man börjar tonsätta dikter som är då drömska, känslosamma, om längtan, vemod, alltså det här lite ångestfyllt och sådana saker. Så att man börjar att intressera sig för människans inre värld. Och den är ju individuell. Så att hela romantiken, om du tittar på konsten, Kaspar Friedrich, de här liksom gestalterna som tittar bort ifrån oss betraktare ut i naturen eller ser något underverk. Och ruiner tycker man om, något forntida gåtfullt som har försvunnit. Och man liksom dras till ämnen. Och jag tänker också när den här, det fanns en sån här kristen sång när jag var liten som fastnade i mig. För den handlar om gå Sion, din konung att möta. Ja, men det är ju en konung som, jag, som ska liksom vara min. En kung är den som man åtlyder. Det är ju något stort som kommer emot mig. Men det är någon som, är, som jag inte känner. Och du vet när Carola, sångerskan Carola, hade sin, det var väl hennes första stora hit, så hette den Främling. Kommer
ja, just det. Ja, då.
Och det här känslan att man längtar efter en främling som man inte känner. Och man dras till någon som man inte riktigt förstår. Och gåtan, att i det här, det som kallas att vara en sökare, så känner jag igen mycket av romantikens längtan. Man, den tyska romantiken hade en symbol som kallades den blå blomman. Och den blå blomman som liksom har himlens färg men växer ur marken, återspeglar något av det himmelska och är en symbol för vad? Ja, det kanske var väldigt personliga hemligheter. Det kanske var poeter som hade vad vi idag skulle säga en HBTQ-identitet, men som inte gick att leva ut öppet på den tiden. Alltså man kunde ha någonting inom sig som man inte kan uppfostra till det här som kyrkan och reglerna och grannarna och föräldrarna har hoppats att man ska leva. Ja, men då kan man uttrycka det i den här, liksom den typ av musik som till exempel Tchaikovsky komponerade och som i ballett om Törnrosa, om de, liksom de här Svansjön, att vara förtrollad som en svan. Den, hela den där mystikvärlden är besläktad, tycker jag, känslomässigt med sökandet i New Age.
Ja, men jag tänker när du berättade så, precis som du sa där, det känns som att det nästan är någon slags protest mot eller någon slags uppror mot det här fyrkantiga färdiga som kyrkan kommer med.
Ja.
Av att man, där finns det inte utrymme för de här sökandet i någonting som kanske är lite mystiskt eller hemligt eller inte är helt färdigt eller får ta lite olika vägar och så vidare, utan där är det färdigt, och om du inte håller det till som är färdigt, då går du utanför ramen och då är du liksom inte med längre, och det kan bli konsekvenser av det. Och då, jag tänker i alla fall att om man inte vill ha det här fyrkantiga, då söker man ju någonting annat, och då har det här blir ju, och det kan jag känna igen, även om inte jag har sökt i New Age, så kan jag ändå känna igen det här att man söker efter någonting som inte är inom ramen för det här vanliga, traditionella. För att man vill uppleva någonting annat.
Ja, men så är det. Så är det.
Och det kan jag ju också känna igen ifrån början av Knutby också där. Varför sökte jag mig dit? Ja, det var ju för att uppleva någonting som inte var det traditionella, vanliga. Och för att få tag i någonting som var fräscht och nytt och som inte
det var det jag undrade, om inte du kände igen någonting i det här.
Ja, också. Ja. Och det är som den här lyssnaren frågar, kan jag tänka i alla fall, att det måste väl ändå vara så att vissa människor har kanske en större längtan och behov av sånt och vissa människor mindre, för vi är olika. Sen behöver det inte ta så att man hamnar i en sekt för det på något sätt. Men
nej,
att man,
så är det. Ja. Det här är ju viktigt som du säger, därför att vi får ju gå till skrifter. Så hur länge har vi kunnat skriva så vi kan se hur och läsa tankar av de som har levt före oss. Ja, men det börjar, då är vi tillbaka från de gamla grekerna igen.
Ja, just
det. Vi har pratat om Homeros, och vi har pratat om, var inne på Platon och hans grotta, och vi har pratat om, har nämnt Aristoteles. Och då kan man ju säga att de flesta av oss är ju högerhänta.
Mm.
Och då är det ju så att högerhanden, kraft, fokus, kontroll som man kan skriva, alltså hela den är ju kopplad till vänsterhjärnan, alltså på andra sidan. Och det är där vi har förmåga till logiskt tänkande, fakta. Man kan säga så här, tänker jag. Det enda hos oss människor egentligen som har utvecklats de senaste, ja, kanske 10 000 åren, jag vet inte. Men det är ju faktiskt vetenskap och teknologi. Det är bara det, och det har skett tack vare skriftspråkligheten, som man har kunnat dokumentera och bygga vidare på varandra.
Mm.
Men det som vänstersida, hjärtsidan brukar vi kalla den för då, att att vi är mer känsliga på hela vänsterkroppshalvan för både smärta och beröring. Och när en person som har haft en stroke, som man slår ut den här logiska, faktabaserade hjärnhalvan, alltså det som Aristoteles till exempel och de i efterföljd av hans tänkande, rättsstat, regler, vi gör så här så blir det rätt och bra. Medan poeterna, de talar istället till det som berör oss, det som uttrycker vår smärta, kanske vår ångest. Och därför är det religiösa språket, det består av symboler och metaforiska berättelser. Och det är därför det blir så konstigt när människor är bokstavstroende och tror att en symbolisk eller en berättelse som beskriver själen betyder någonting faktamässigt. För då börjar man blanda de här två delarna av människans gåvor, som jag ser det.
Mm.
Och förstår du hur jag menar när jag säger så?
Mm. Ja, men tror jag.
Så att rättsstaten, menar jag, den är ju till trygghet för att vi ska kunna lita på varandra. Och de som är i ett underläge tillfälligt, det kan ju vara att man är sjuk, men det kan också vara att man är barn. Och det kan också vara att man är äldre. Alltså det är man ju beroende av, att det finns en medkänsla, att det finns ett regelsystem så att vi har trygghet i samhället. Därför att om man går över på den här romantikerna och de här som söker känslomässiga kickar och upplevelser, då blir man ju ganska självisk.
Just det.
Eller kan bli. Ja. Man pratar om den stora kärleken som gäller kosmos och som gäller någonting väldigt liksom helheten och wow. Och det här är så intressant, tänker jag, därför att just när vi går tillbaks, om jag får gå tillbaks till romantiken, romantiken hade en engelsk gren, en fransk gren och så vidare. Men romantiken, det var också då som man utvecklade teatern. Man började skriva pjäser, framföra pjäser. Mm. Och då blev det någonting som är nytt för den här perioden, alltså på början av 1800-talet. Och det var att skådespelarna blev hyllade som en slags stjärnor.
Ja.
Så att publiken kunde gå till teatern bara för att beskåda sin favoritstjärna.
Ja.
Och operakonsten, du och jag som har tyckt om att gå och vara med om operaföreställningar. Ja, men divan, vet du. Mm. Den här, att hon blev. Och då blev det också så på teatern, och det kan man nog antagligen se idag. Mm. Om man håller oss till Dramaten. Ja, men varför fick Örjan Ramberg, varför fick han vara en stjärna? Och Persbrandt? Jo, men det kanske är för att de är lite farliga. De har gjort konstiga saker. Och då kanske publiken tycker det är spännande att titta på dem.
Mm.
Och det, tänker jag, är besläktat med det här guru-fenomenet. Att här kommer en guru och han eller hon har den här. Det är som en sån där stjärnstatus igen.
Ja, och jag tänker också att det går igen i när vi har pratat om sekter och sektledare, inte minst Knutby, att den här gurun eller sektledaren då har svaret.
Ja.
De har svaren, och de har svaren på det som inte jag själv har eller andra har.
Ja.
Och det blir, som du säger, hemligt, hemlighetsfullt, det blir något lite onåbart som jag kan få tag i lite grann, och jag kan få del av det om jag håller mig nära den här stjärnan, som du säger då. Nej, men som det blir ju det, för det blir ju en stjärnstatus även för en, fast det kanske är en mindre grupp eller större grupp om det är stora sekter naturligtvis. Så att det kan man ju, kan jag verkligen bekräfta det, eller Knutby, för det blev ju verkligen så. De som var stora ledare där, de blev ju som små stjärnor fast i en liten grupp.
Ja.
Så absolut.
Ja, men Kristi brud, Åsa Valda, hon ville ju faktiskt bli kändis. Hon gjorde ju försök att, hon var ju ute i media och var med, gärna med i tv och så. Så att det fanns säkert en förhoppning att det skulle kunna bli en växande rörelse.
Mm. Ja, men absolut. Men det är intressant just det här att människan på något sätt ändå drar sig till det som är lite lite mystiskt och lite onåbart. För jag menar, det behöver man inte vara, vad ska man säga, man behöver inte söka i New Age eller i övernaturliga saker och så vidare, utan det räcker ju att man, ja men som du säger, filmstjärnor eller rockstjärnor eller, eller fotomodell eller vad du vill som du söker och som blir nästan som gurus för att de är liksom,
absolut,
som du säger, uppe på himlen någonstans, onåbara, och som blir våra, som vi följer. Så att det återfinns
när,
liksom.
Ja, och när det här börjar att, jag tänker det är så intressant därför att i den här romantiken och äventyrandet och så vidare, det finns ju en diktare som Göran Hägg, han skriver en bok om honom innan Göran Hägg alldeles för tidigt dog tyvärr. Men jag tänker på Gabriele D'Annunzio. Känner du igen? Vet du vem Gabriele D'Annunzio eller D'Annunzio, hur man uttalar det, var?
Nej, nej.
Nej, men han var en diktare och äventyrare, vet du, i början av 1900-talet. Och han skapade i samband med tiden ungefär runt första världskriget ett litet rike som skulle vara som en teater eller som dikten. Och han var en sån här karismatisk personlighet. Så att det här lilla Fiume, som det hette, det här lilla riket, hans republik eller vad man ska kalla det, det bestod väl bara något år. Därför det där fungerar ju inte i praktiken. Men det var flygande fanor och symboler och tjusigt. Och han skrev dikter och han hade åkt flygplan och kastat så här flygblad ut över Wien. Och liksom han var en sån där, han tog sig för och så skrev han, var han skribent också. Och så hoppade han ut genom något fönster och skadade sig i samband med något äventyr, vad det nu var. Så att han väckte mycket av de här känslorna och han försökte till och med att skapa en diktatur utifrån de här impulsiva symboliska värdena. Och det här det börjar bli lite ruskigt också, därför då har ju många sagt att nej men nazismen uppstod inte den med såna här konstiga manliga ordnar och esoteriskt tänkande och tror på allt ifrån ufos till riddare och utvaldhet
och soldyrkan och allt möjligt. Ja, precis. Ja. Ja.
Och då kan man ju säga att ett helt folk kunde börja bete sig som sektmedlemmar. Och vi har pratat om Nordkorea och Maos Kina, Pol Pot i Kampuchea och sådär. Så att det är inte att leka med när det tar skruv. Men våran brevskrivare, tänker jag, vet du, hon påminner mig lite grann. När vi hade ju ett program om den här sekten Nexium.
Ja, just det.
Och de här personerna som försökte att få Keith Rainier och hans ledargarnityr där fällda för de här, de hade utnyttjat människor på olika sätt. Och en av de här som sökte, det var ju skådespelerskan Catherine Oxenberg. Och det var hennes dotter som hade hamnat i nära ledningen i den här kretsen. Och hon heter till och med India.
Ja, har det någonting med...
Ja, det har säkert med det att göra. För jag kommer ihåg ett av de här avsnitten i den här serien. Vad hette den serien om Nexium?
The Vow heter den.
The Vow, precis. Eden, som man svära en ed av förtrohet. Nej, men då sa hon att hon oroade sig och kände dåligt samvete. För att det var ju jag som har åkt på alla de här... till de här gurusarna, till de här ashram, till såna här new age ledare så att hon kände att hon kanske hade bidragit till att dottern sökte sig till en sån här karismatisk men farlig person, därför att det är ju lätt att när man får den här makten över andra människor att man förfaller.
Ja, och det är väl inte, jag menar, det hör man ju titt som tätt ändå, människor som hamnar i såna här rörelser och som fastnar och där släktingar och vänner inte får kontakt och så vidare. Så det är väl inte, det är inte att leka med, utan man ska väl vara försiktig i sitt sökande, kan man säga så.
Ja, och samtidigt kan man förstå, tänker jag, vår brevskrivare. Därför att i den första, lite ytliga kontakten, om man inte fastnar, hon verkar ju inte ha fastnat. För att är man trogen i Osho-rörelsen, då får man nog inte hänga på i något annat. Utan annat då ska man ju sen, hålla sig, eller hur, till den.
Ja, ja.
Men det hon kan ha varit med om, det är ju de här kickarna. För det som vi kallar lovebombing, att man får den här primära välkomnandet när man känner den här stora, liksom... Ja.
Men det var också intressant. Förlåt, berätta färdigt du.
Nej, men först. Bara att det är spännande och att det är en kärleksfull och okonventionell gemenskap och att man brukar krama om varandra och liksom direkt känna att man är del av någonting stort och så. Så jag kan förstå att de som upplever det som positivt söker sig till det igen och igen.
Ja, att det blir som ett, nästan som ett behov man får kanske av att av de här kickarna, kan jag tänka mig. Men det jag tänkte säga var, som jag tyckte var intressant, det var att hon beskrev just som du, när du sa lovebombing, så kom man på att i brevet så skrev hon att när hon just var i Osho och skulle bli lärjunge där, så tyckte hon att det var en väldigt stark upplevelse och att hon äntligen sa ja till sitt innersta sanna jag och var hög i flera månader. Men då skrev hon så här att det var lovebombing samma dag som man initierade. Sedan var det inte mer lovebombing och det var inte det som gjorde att jag var hög, utan snarare att jag struntade i vad alla hemma tyckte och äntligen sa ja till my inner master. Sen tonade det här av
till
my inner master, alltså på engelska.
Hennes
my inner
master, mästare. Ja, precis.
Att hon liksom, men jag tänkte just på att man struntar i vad de hemma. Ja. Att det finns någonting i det också, att man liksom på något sätt går sin egen väg. Att man inte gör som alla andra, och utan man hittar sitt eget. Att det också är en del i att liksom uppnå någonting eget. Ja. Och det kan ju också på ett sätt känna igen från Knutby. Det var ju också så, man blev ju någon slags rebell i sin egen både församling där man kommer ifrån och hem och vänner och sådär, att man liksom, och man blir faktiskt lite hög och lite stursk på det, skulle jag säga, faktiskt, i min erfarenhet i alla fall. Ja.
Jo, jag kan förstå, jag kan känna igen det när jag gjorde något så annorlunda som att jag gick en analytikerutbildning nere i Zürich. Det var ju också, eftersom inte det fanns en sån utbildning i Sverige och det var okonventionellt när man var läkare att gå. Det var ju redan lite suspekt också, genom att psykoterapeututbildningar och psykoanalytikerutbildningarna i Sverige, de byggde ju helt på Freud. Och Freud och Jung var osam, så jag kan känna det också att man följer sin egen väg då när man bryter med någonting. Men det, sen beror det ju på om man blir fast som... I ett sånt sammanhang som du.
Absolut, ja, utgången blir väldigt olika beroende på var man hamnar någonstans och var man, den här kvinnan har ju uppenbarligen sökt sig vidare istället och inte fastnat, men kanske fastnat, tänker jag, nu tänker jag bara högt, men att hon har kanske fastnat i sitt eget sökande istället och nästan blivit slav under det och bara sökt och sökt och sökt och aldrig blivit tillfredsställd i livet heller kanske riktigt, och det är också, tänker jag, någonting som man kanske också behöver lyfta, att sökandet kan bli ett nästan som ett mål i sig om man att inte det ger den mening man har tänkt sig kanske heller. Nu den här kvinnan, hon är ju före detta sökare, ska vi säga.
Nu verkar hon ha ett perspektiv, eftersom hon ställer frågorna så ligger på något sätt svaret redan i att hon ställer frågorna.
Ja.
Att hon känner att hon fastnade inte, men hon...
Ja. Nej, men jag tänker vi börjar närma oss slutet här nu, och jag vet inte om man kan svara på den här lyssnarens fråga, om det är en viss typ av människor, men som jag tänker i alla fall, så tror jag att alla människor, att det finns en naturlig drift. Sen har vissa kanske mer av den, och man kanske ska börja liksom se lite varningsflagg när man blir väldigt intensiv i sitt sökande och aldrig tillfredsställd. Och att man ska akta sig för att inte fastna i saker som, ja, helt enkelt fastna, utan att man är fri hela tiden. Vad tänker du om det?
Jo, och det är liksom olika livskapitel, tänker jag. Varje sån här resa ut i det okända, mötet med främlingen som man tänker är konungen över horisonten, den där längtan, den där romantiska längtan efter något i fjärran och något som föräldrarna inte har, utan man går sin egen väg. Men att man i ett senare skede kanske får perspektiv på det och kanske ändå inte ångrar om man har klarat. Och det blir ju ett äventyr, ett inre äventyr. Men som sagt, titta gärna noga, kolla fakta på ledarna. För väldigt ofta handlar det om att de utnyttjar anhängare till på pengar, gratisarbete, sex.
Precis.
Det är ju det gamla vanliga, tråkiga.
Det gamla vanliga, precis. Ja. Ja, det var i alla fall ett väldigt intressant mejl som vi tackar för. Och intressant det du berättade, Rigmor, och att jag fick ställa mina kanske dumma frågor ibland.
De var i det här, inte dumma. Men visst är det spännande med de här inre världarna som får
absolut
oss att bege oss så långt. Det är väl en sak som är lite tråkigt, kan jag säga, med de här Osho-rörelsen, transcendental meditation. Och eftersom jag har levt större delen av mitt liv, så kan jag ju säga det att de håller inte vad de lovar. För att jag har inte sett att de här medlemmarna har blivit något mer kosmiskt medvetna eller verkar ha speciellt mycket lyckligare liv eller speciellt mycket mer framgång än personer som väljer andra vägar. Så att ja, det är väl som i Knutby, att det är lite överord.
Ja, men tack, Rigmor, för idag. Vi avslutar där och har mycket mer vi skulle kunna prata om, men vi stannar där idag. Tack!
Tack ska du ha. Och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.